With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jag heter Tommy Bäcke och tillsammans med Lina Rydberg och Nicke Nyman så kommer jag idag att ta er igenom det här eftersnacket tillhörande årets Pro Worlds. Som för övrigt har varit det sjukaste jag någonsin har varit med om. Åtminstone förra veckan. Under veckan så har det varit en del rubriker kring saker som har hänt kring evenemanget. Och det här ska vi försöka beta av i kronologisk ordning. Men först så vill jag bara ventilera. Jag kommer att bli arg. Och det kommer att bli känslor. Men det är det fullständiga debaclet på hemmaplan. Nicke, spoilers. Ta över. Jag orkar inte.
Vänta. Varning för passion.
Varning för passion och sågningar. Och lättkränkta personer bör nu muta i några minuter. Så här. Vi kan inte ha det så att vi har årets största tävling. Och att det ska läggas ansvar på folk som vill diskutera den här tävlingen. Som har sett tävlingen live, suttit uppe långt in på småtimmarna så det nästan har blivit morgon och sett den här tävlingen. Och sen inte få prata om den i sociala medier utan att man blir hatad och utskälld. Och att man måste starta sina inlägg med spoiler och hej och hå hit och dit. Nej, det funkar inte så. Är man sjukt passionerad för discgolfen, då ser man till att man... Jag har full förståelse och respekt för folk som jobbar och som inte har möjlighet att se det live. Men det är inte vårat ansvar som har haft chansen att se det och se till så att du inte får det spoilat för dig vad som har hänt. Det är ditt eget ansvar, kära vän, vem du nu än må vara. Det är ingen annans ansvar än dig själv. Låt bli sociala medier och håll dig undan. Och säg åt dina kompisar, jag vill inte veta någonting. Säg ingenting åt mig. Var vänlig och respektera det.
För er som kommer lyssna på fredagens avsnitt tillsammans med Åke Wallbäck så kommer han med ett extremt bra tips på hur han gjorde under finalrundan för att inte få det här spoilat för sig. Så ta åt er av det och låt oss andra bara prata om vem som vann. Och vilket kast som gjordes. Och vilka snygga puttar det var. Och när det hände. Och hur det hände. Och låt oss göra det två gånger också. Snälla.
Jag ska tillägga där. Jag var nog sämst av alla på det här i så fall. För alltså samma sekund som damerna hade tappat ur. Då låg det ett inlägg på min story. Pang, boom, färdigt.
Nej, men jag med.
Och det tycker jag är bra.
Ja. Alltså, för då är det färskt. Ja, men jag vill ju. Jag tycker att personen har gjort en sjukt bra prestation. Då vill jag hylla personen. Jag vill att personen ska titta på sin telefon och bara bli överöst med liksom positivitet och gratulationer och bara fortsätta på den mäktiga jävla känslan de bara rider på. Liksom.
Det är så att man fyller ju inte år dagen efter man fyller år.
Nej.
Det blir ju inget postfirande. Och bara, åh, grattis igen. Det börjar bli tröttsamt. Ja. Typ dag två, dag tre när man ska träffa familjen och liksom dottern ska få sina paket. Då är det så här med, inte igen.
Den enda gången det är acceptabelt med födelsedagsvecka, det är när man fyller 20. Då kan man fira en hel vecka.
Ja, gränsfall. Men hörni, nu skiter vi det där. Nu skiter vi i spoilerfolket och så kör vi istället. Hur är läget med er?
Det är bara säga bra. Vem vi kommer dit.
Vi kommer dit.
Vi skulle ta det i kronologisk ordning här nu. Så vi ska försöka att vara lite strukturerade idag.
Då skulle vi rent krasst ha tagit spoilersnacket sist. Eftersom att det kom ju som efter. Men nu
vi bara få det bortstökat.
Ja, precis. Okej, okay. Ja, men du. Nu har vi... hur är läget? Elina, är det bra med dig?
Det är bra med mig, tack. Jag har varit ute och spelat idag. Gick en runda i Forshaga. Jag tangerade mitt personbästa på den banan som var plus 2. Hade lika gärna kunnat gå under par, men hål 8 i Forshaga kan ta sig och sticka någonstans. Alltså det hålet förstör mina runder varenda gång. Alltså jag går liksom aldrig därifrån med annat än en dubbelbogey. Och då puttar jag för par.
För oss som inte är lika beresta som du, Lina, kan du förklara det här hålet? Så vi förstår.
Alltså det är ett par 4. Utkastet är liksom bara bomba på hur man vill. Sen är liksom andra kastet blir antingen, om man har placerat sig smart, så kan man kasta en hyzer ut över OB längs med högersidan. Ligger man mer i mitten får man liksom spela på ett tight inspel, ett rakt kast typ fram till korg. Korgen står på en kulle eller en upphöjdnad, liksom en liten hög så här, och sluttar brant åt båda sidor, alltså från teeset framför och bakom, men det sluttar även lite på höger vänster. Och sen hela vänstersidan är en djup slänt, och där vill man absolut inte hamna, vilket jag oftast gör på mina inspel. Men det är puttarna. Alltså missar du korgen, ja då rullar du hejdå. Det är liksom hopplöst. Och det är så här, jag står på 6 meter och bara, nej men jag kan ju inte lägga upp på 6 meter. Det liksom, det tar emot i hela kroppen och liksom så här, men alltså missar du den putten, då är det liksom bye bye. Då är det dubbelbogey. Det är liksom inget annat. Vilket är väldigt frustrerande. Men ja, plus 2, det är jag väl nöjd med. Det är skönt att vara nära par i alla fall. Så. Hur är det med Tommy?
Jo, det är bra. Jag befinner mig på lite sydligare breddgrader. Jag sitter hos mina föräldrar ute i Enviken utanför Falun. Och har tagit del av den första semesterveckan. Så jag mår hur bra som helst. Var och tävlade i söndags i Gävle. Jättekul att vara tillbaka dit. Det var en väldigt berg-och-dalbana det också. Spelade en väldigt dålig runda och en lite bättre runda. Och hade otroligt trevligt, speciellt andra rundan måste jag säga. Sen har jag också lärt mig att man kan göra hyzerbombar på inspel med en PA4. Det går hur bra som helst. Fråga Mats Hult.
Ja.
Han var duktig på det.
Why not?
Det var kul. Han har gjort en bra demonstration av det. Mm. På det. Men det var kul att tävla igen. Nu ser vi fram emot lite sanktionerat ligaspel och så här framöver innan Region Norra Discgolftouren sätter igång den 17 juli. Så, nej. Hösten är planerad.
Mm. Hur länge ska ni vara söderut?
Vi planerar nog att åka uppåt igen på söndag morgon, för på söndag eftermiddag så börjar rummet öppna.
Ah.
Sen åker vi nog till inlandet en sväng. På måndag. Yes, det blir kanon. Hur är det med kära farsan Baloo, Niklas?
Det är fina fisken. Jag har varit smått irriterad ikväll. Vi har installerat ett nytt lås på dörren. Kodlås. Så, elektroniskt med app och grejer som vi har haft tidigare. Och det finns nog ingenting som kan irritera mig så mycket som när det krånglar lite grann. Sådär, så att det tog mycket längre tid än vad jag hade tänkt. Men nu är det gjort i alla fall. Men jag är evigt tacksam till min svärfar som är här. Och svärmar också för den. Men svärfar, han har fixat med altandörren idag. Så den går nu lätt. Den har kärvat lite grann när man ska stänga den. Så nu är den prima liv. Och även ytterdörren har fått ett nytt lås. Så nu kan ungarna springa bäst de vill in och ut. Och låsa efter sig. Och sådär.
Nice.
Så det är läget. Men
är ett sånt elektroniskt lås eller?
Ja, ett Yale Dorman.
Ja, klassiskt.
Och nu köpte vi den nyaste som har kommit med ringklocka, inbyggd ringklocka också.
Oh.
Det är så dumt faktiskt.
Har du någon sån här cool ringsignal då?
Ja, jag vet inte om man kan ändra, men ja, den plingar i alla fall och man kan ställa volym och grejer så där. Det är fint. Inte så pjåkigt faktiskt. Så det känns bra. Ja, men du, nu tycker jag vi skiter oss och så tycker jag vi pratar om det här svinhäftiga som vi har varit med om i helgen, eller ja, under hela förra veckan kan vi väl säga.
Mm.
Från start på tisdag och avslut på lördag.
Vilken vecka!
Vilken vecka!
Jag måste bara säga det, Nick, att du fick ju rätt i det här att du sa att det skulle vara utslagsgivande på The Fort. Det blev vi varse om ganska tidigt.
Ja.
Jag tänker lite så här. Jag tror att vi kommer att köra fast vid vissa saker. Och PDGA kommer att ha en väldigt stor roll i det här avsnittet. Kan vi väl hinta om. Men okej, vi kör igång. Det här med att värma upp inför sina rundor är ju någonting man alltid vill göra. Och även då kasta lite... vad ska man säga, kasta lite längre kast, lite kortare kast och så vidare. Det fanns, de hade ju inte sett till så att det fanns någon driving range, utan de hade ju ställt upp typ partytält med nät i som man fick kasta in i. Och det är väl i sig inget konstigt med det, men de som faktiskt vill se sina diskar flyga mer än kanske 4-5 meter in i ett nät. De fick ju söka sig någon annanstans, men det fanns ju ingen annanstans. Mm. Och då var, vad ska vi säga, profilen Brody Smith tog saken i egna händer. Såg till att de fick tillgång till en driving range. Cashade upp $1,000 för det. Cirkus 8500 kronor. Så. Och det vart världens grej av det där.
Ja, det blev ju det. Men alltså sen också, jag tänker liksom bara så här. Det här är spelare som främst kanske spelar runt sea level ungefär. Alltså havsnivå. Och så kommer de och hela snacket i presskonferensen är liksom att ja, men vi spelar på höjd och diskarna ter sig annorlunda och la 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 la. Ja, men du får inte se hur diskarna flyger den dagen när du står och värmer upp, utan du ska kasta in i ett nät. Så att det känns ju liksom som att de inte har tänkt riktigt. Och sen kan jag förstå liksom att ja, men de ska väl ha spelat in sig på banan och de ska liksom ha spelat in sig där de är. Och när du värmer upp så kanske du bara vill värma upp kroppen. Men jag personligen vill ju värma upp för att se hur diskarna flyger den dagen. För det kan faktiskt skilja lite från dag till dag för mig. Så ja, det är ju konstigt av PDGA att liksom inte göra någonting. Men sen så Brody gick ju och pratade med golfklubben och bara... Tja, vi behöver ett ställe vi kan kasta diskar. Och sen så blir det ju typ då att ja, men du kan få hyra den. Ja, vad bra då. Det är bara att betala.
Mm.
Det är uppfattningen jag har fått i alla fall.
Jo. Och jag blir så... Eller det som liksom naggar på mig lite grann, det är ju reaktionen från PDGAs säte. Att de... Men tycker att han är en jävla skit för att han gör det här.
Ja.
Och inte prata med dem först. Ja, men okej, fine. Det vet vi inte liksom, om han har kollat med dem först. Vi vet att det har naggats mellan dem tidigare.
Mm.
Men, och att de, sen det de lägger fram till sitt försvar är att nej, men så här hade vi på Utah Open och det funkade då.
Mm. Det är lite skillnad då. På Utah Open eller Worlds. Till exempel. Och alltså. Sen så som det lät på det här. Vi kommer ju till det också lite mer grundligt. Men det är ju att alltså, presidenten för PDGA har ju varit med i ett uttalande om situationen i Worlds. Och där han uttrycker sig liksom att ja, men vi har pratat med golfklubben, vi fick inte hyra ranchen. Han tycker att det är liksom ett jerk move av Brody att gå och prata med golfklubben och liksom hyra ranchen, även om de inte har fått tillåtelse till det liksom innan, vilket blir, ja, det blir bara konstigt liksom.
Ja, det är ju han, alltså hela den här grejen har ju, det har ju blivit stort, en uppblåst, en höna av en fjäder på grund av uttalandet från presidenten och framförallt av det, men även hur PDGA hanterade liksom, bara, ja men vi kan betala igen pengarna till dig Brody, han bara nej men det, jag skiter i pengarna, det här ska ju ha varit gjort innan, alltså han på något vis trycker på att det här skulle ni ha sett inför och löst bara.
Mm. Men vadå, liksom, blev han erbjuden pengarna tillbaks?
Ja, alltså att han var erbjuden pengarna tillbaks, men han tackade nej till dem och då sa de okej, bra, då stoppar vi tillbaks dem i players purse. Det är ju nästa sjuka grej, att de liksom tog pengar från prispengarna, var det tänkt. Så stoppar de tillbaka dem dit. Och sen växte ju den där plånboken än mer också, för det klev in lokala sponsorer, det klev in med ännu mer pengar, så den växte ju. Det var därför den vart så historiskt hög, prispotten på Worlds, så att säga. Men det är ju sådär... Man tycker någonstans bara, men alltså Peder, jag allvarligt talat, har ni skött det här speciellt snyggt nu? Rannsaka er själva, titta själv i spegeln. Mm. Lite tvek på den, tycker jag. Faktiskt. Mm. Så att ja, men sen det här uttalandet, vi kan ju hoppa på det på en gång, som presidenten gör, att han sa "It was quite a jerk move by Brody", sa han.
Mm.
Alltså att han tyckte att Brody var en idiot, fritt översatt, att han gjorde det där, eller att han, ja.
Ja, och jag menar,
ja, men alltså, det är Worlds.
Ifall man, ja men precis, men ifall man ska stå lite med båda fötterna i båda lägren här, jag tycker Brody har gjort rätt i att han har gjort någonting. Sen så vet vi ju inte sanningen bakom, ifall han har pratat med PDGA-personalen på plats, ifall han har pratat med TD om situationen eller liksom vad som har gjorts. Men jag tror att Brody är en doer, alltså att han tar tag i saker som han ser behöver göras. Och här så har han bara tagit tag i det och bara löst situationen, för att han och alla andra behöver värma upp.
Mm.
Och då kanske inte han var görsugen på att leta upp staff på plats liksom, för att fråga, ja, men har ni pratat med dem? För jag menar, det är liksom, har du inte fått tillåtelse, och han löser det på liksom, vad det verkar, en kvart, och så är det klart.
Mm.
Mm. Då kan man ju börja undra liksom, hur seriösa PDGA var med att ta tag i det.
Ja, någonting har ju hänt i alla fall som har gjort att det har blivit som det har blivit. Det är ju är väl det minsta man kan säga. Men sen, och det här uttalandet finns ju att beskåda på Brody Smith Twitter. Om det inte har blivit plockat ner, ska sägas. Men det var ju någon discgolf-podd, video, blogg, historia.
Ja, vad var det då? Frolf Center eller något,
ja,
sånt?
Ja, något sånt.
Det lät ju också halvseriöst.
Ja, men eller hur? Ja,
och jag lite... fördomsfullt eller förberedd, som Claes Kjellstrand brukar säga. Kollade på det. Och jag fick, alltså när jag såg de där snubbarna som satt där, och framförallt den här presidenten, jag fick så sjukt mycket fördomar och tänkte att det är inte undra på att PDGA har de bekymmer de har.
Kan jag bara få flika in en sak där? I det klippet, ni som har sett klippet, ni vet ju vad vi pratar om. Ni som inte har sett det,
ser det, för enkelheten.
Ja, försök att hitta det. Jag har linkat den någonstans i Ska vi snacka discgolf. Jag kommer inte ihåg vart det var, men det var någonstans. Men alltså, alla fyra herrar, och det är bara män som sitter och pratar om det här, alla har svarta solglasögon på sig. Du ser ingen ögon.
Snabba var det.
Snabba svarta solglasögon. I det som då ska kallas för en presskonferens. Ja, men ursäkta, hur seriöst är det då?
Ja, det kändes... ja, nej, jag fick kassavibbar faktiskt av det där.
Mm.
Men i alla fall, det är ju sjukt dåligt hanterat. Man kan ju tycka att de borde ha gjort ett vettigare uttalande och liksom sagt att vi erbjöd Brody pengar, men han tackade nej och vi var tacksamma för det såklart. Men, så, men just det här, hela hanteringen från BTGAs sida är ju usel.
Mm.
Det känns ju någonstans som att de bara försöker släcka sina bränder hela tiden, inte första gången. Men att de har, det är som att de försöker släcka bränder med bensin varje gång. Och det liksom bara blåser upp igen.
Mm.
Och gång på gång nya saker hela tiden som de inte kan lösa. Eller som hade varit enkelt att lösa från första början. Men de sätter sig i en rävsack, så var det någon som hade skrivit på Ska vi snacka Disc Golf Tour. Och det tycker jag är en jättebra beskrivning av hela situationen.
Mm.
Mm. Helt klart.
För att sen så i det här så går de ju även in på under US Women's DGC så var det ju hysteri över banorna, och det har ju vi pratat om i podden tidigare, så ni som är trogna lyssnare, ni vet vad jag pratar om nu. Där det liksom var det här att de spelar tre banor, banorna är inte avstängda, det finns liksom ingen träningstid för dem att spela på, bla bla bla. Och det var ju Paige som drog igång det. Och liksom drog en sån här PGA, I'm calling you out. Och bara, sen gick det loss. I den här då presskonferensen, om vi ska kalla det för det. Då sitter han ju och snackar skit om Paige. För att liksom, ja men hon gjorde det här och det var jävligt oschysst gjort av henne. Och liksom börja i det här och bla bla bla. Och man bara, alltså du snackar om liksom en av världens bästa spelare. Nu, du sitter och snackar skit om era medlemmar och dåvarande världsmästaren.
Mm.
Men ursäkta, vad är det för fel på dig?
Och han sitter och är president över Unprofessional Disc Golf Association.
Ja, men alltså på riktigt.
Men man blir mörkrädd att efter att ha sett uttalandet, hört uttalandet och liksom fått, visst jag känner inte personerna som satt där på den presskonferensen, men den bilden man får utav hur de för sig och hur de uttalar sig, så är det ju inte professionellt någonstans.
Nej.
Det här är ett jippo.
Mm.
Ja.
Och varför skyller man bara ifrån sig hela tiden och försöker hitta små lösningar istället för att bara ta tag i problemen på en gång, säg okej, vi jobbar på det och vi jobbar så här.
Mm.
Vi vill ha den här lösningen om si och så länge. Nej, men då ska man sitta och kasta skit på folk istället. Jag tycker det är oacceptabelt att hela, alltså hela liksom discgolfvärldens förbund ska sitta och... Ja, nej, jag tappar ord. Jag blir arg. Jag blir jättearg.
Väldigt snabbt efter det här uttalandet så kom det faktiskt upp en namninsamling om att man vill avsätta Justin då, eller vad han nu heter, som är presidenten. Mm. Och ersätta honom. Och jag tycker det, alltså det är inte mindre än rätt. För sitter man och beter sig så där mot spelarna och alltså bara generellt rövigt, ursäkta, men då förtjänar man inte att sitta på den positionen som man gör.
Nej, men det är ju, och vi ska väl tillägga, det är ju inte bara det här uttalandet som gör att det samlas in namn nu.
För nej,
att
alltså det är ju satt. Mycket.
Det är ju massa andra grejer också som har hänt som vi inte ens har pratat om. Men
ja.
Som man har förstått på när man har läst på lite egentligen det här. Att det är fler grejer som har hänt under åren som har gjort att de känner att nej, men det här funkar inte längre.
Nej. Och sen då med tanke på hur alltså Disc Golf Network och Disc Golf Pro Tour hanterar saker. Och det är så sjukt proffsigt där liksom. Mm. Det är klart att spelarna blir mer kräsna också.
Mm.
Jag menar, förut hade man liksom NT och Majors och sånt genom PDGA. Och det var det man hade. Men nu är det inte bara det.
Mm. Ja. Jag tänker att vi ska lämna det där. För det är så sjukt tråkigt om... och prata om det där.
Mm.
Men vi hoppar på nästa grej som också är lite tråkig att prata om. Men det är en sak som hände mellan runda 1 och 3, va? på MPO måste det ha varit.
Ja.
Vi ska säga så här, damerna, de spelade först på The Fort, sen spelade de Mulligans, sen spelade de The Fort och sen spelade de Mulligans och så avslutade de på The Fort. Herrarna börjar på Mulligans och så spelar de The Fort och så spelar de Mulligans och så spelar de The Fort två runder i rad sen. Runda 4 och 5 spelar de på The Fort. Vad som nu händer då mellan runda 1 och runda 3 på MPO och mellan runda
2 och 4
för damerna var att det klagades redan på Utah Open ska vi säga att det var otydligt med vilka OB-linjer som gällde kring bunkrarna.
Där tror jag alla har sett Nikos klipp.
Ja, det fanns inga OB-linjer utmålade, ska vi säga. Utan det var liksom gruppen skulle bestämma huruvida disken var inbounds eller i hazard, så att säga. Och att man skulle följa någon sorts gräslinje. Och då är det så mycket så här, men hur välklippt är det och hur välskött och hej och hit och dit. Och så. Och jag tycker så här, från en spelars perspektiv så tycker jag att reglerna är ju inte krångliga. Kan du inte säga att disken är out of bounds, att du känner dig säker på att den är out of bounds, då är det till the player's benefit. Enkelt. Alltså det behöver inte bli krångligt. Men nu tyckte spelarna att det var krångligt att döma och det klagades på det. De gjorde ingenting under Utah Open och de sa liksom, men reglerna är ju enkla att följa. Så. Men då här under VM så klagades det till TD och säkert andra officials på plats. PDGA tog tag i saken och tänkte, okej, vi ritar ut OB-linjer under natten då. Och förmodligen har någon fått i sig några järn för mycket, för OB-linjerna var ju
katastrofala.
Fruktansvärt dåligt gjorda. Och man förstår ju att hur det har blivit sådär. Det var förmodligen under stress också. För att de skulle hinna torka i räntet och hej hå.
Det här är ytterligare ett exempel när jag är inne på att man försöker släcka bränder hela tiden. Men det blir bara värre.
Ja, precis.
Det är ingenting som har blivit bra utav att de har gjort de här linjerna överhuvudtaget.
Nej, precis. För att då diskar som dömdes inbounds på första rundan eller andra rundan för damerna var då out of bounds om disken låg på samma ställe runda 3 och runda 4. Vilket några spelare drabbades av. Och så, vilket är ju självklart skittråkigt. Men det är ju just att man kastar in till hazard och OB och sådana saker. Det är sånt som händer. Men det ska inte vara svårt att bedöma. Och reglerna är tydliga. Känner du dig inte säker, då säger du nej, jag säger att den är inbounds. För, alltså jag väljer att använda mig av players benefit, så att säga. Alltså spelarens fördel, kan man säga. Att den inte är ligger i hazard eller out of bounds då.
Alltså jag tycker ju att linjerna skulle ha varit där från början. För det ska vara lätt att döma. Det ska inte bli diskussion. För att då blir det istället det här till att ja, men du vill ju, alltså du dömer ju att den här är out. Jag dömer att den är in. För att du vill ta ett kast på mig. Alltså det är tävling.
Ja, fast den spelare som har kastat ska ju inte vara med i diskussionen. Det är ju de andra spelarna som ska bedöma huruvida den är inbounds eller inte. Han kan ju bara säga, men jag tycker inte att den här är out of bounds. Kan han ju säga, men han är ju som inte med i beslutet på samma sätt som de andra tre i det här fallet.
Nej, okej. Okay, men ändå.
Fast det är där det blir fel. Då kan du inte använda det om players benefit. För det är när det är 2-2 som den kommer in och avgör.
Ja, men
du måste ju ha.
Ja, precis. Men jag tycker att problemet på de här bunkrarna rent krasst var ju så här. De hade lite för lång lugg. Luggen hängde ner i ögonen.
Ja.
Så det var svårt att säga hur mycket mark av inbounds finns det kvar under. De hade kunnat lösa det innan tävlingen genom att köra grästrimmer närmast bunkerkanten för att få fram den tydliga linje som finns där. Då hade det här inte varit ett problem, men tyvärr var det lite för dålig gräsvård, kanske vi ska säga.
Jag
blir Ted glad. kring det där.
Ja.
Det kanske är det som ska vara vår fråga till Lätt snacka plast. Vad hade Ted gjort?
What would Ted do?
Spit it out.
Ja. Nej, men som du säger, Lina. Linjerna skulle i sådana fall ha varit utredade innan.
Och då hade det inte spelat någon roll.
Nej, alltså, så här, då hade du kvittat. Hade de varit där.
Ja, men hade det varit fuldragna linjer som det blev nu, men hade det varit det första varvet, då hade det varit så. Alltså, ja. Det är ju det som blir skillnaden. Nu var det istället då att okej, men första varvet ska vi bedöma själva. Och andra varvet så har vi tydliga linjer för att slippa bedöma själva.
Mm. Nej, jag det tycker blir jättekonstigt.
Ja, men alltså, man ska ju göra det så pass enkelt att du ska slippa ta jobbiga beslut. Mm. Ligger du på linjen, över linjen eller OB? Ja, sådana beslut måste du ju ta. Men då har du ju en linje som referens och inte så här, ja, men jag ligger på 7 grässtrån här som alltså, så här millimeter inbounds. Mm. Alltså det ska inte behöva vara så.
Nej, precis. Och sen, precis som Tommy säger så är det ju att spelaren kan ju uttrycka sig om vad han tycker. Så mm. det är ju givet, men jag tror att väldigt många andra spelare också blir så att man backar av lite grann
mm.
Som spelare för att man är ju partisk ja. I frågan. Det är så jag menar, att man backar av lite grann som spelare och låter liksom de andra tre diskutera. Sen kan man säga, men jag tycker att den är inbounds eller jag tycker att den är outbounds. Mm. Sen får ju de
här diskussionerna hade vi inför när vi höll på med banarbete inför förra årets SM också, att det ska inte behöva bli diskussioner. När vi mm. liksom drog OB-linjer och sådär. Det ska inte behöva bli det.
Men visst var det snören överallt?
Ja. Då var det snören.
Ja, precis.
I princip.
Men det är fortfarande, vad jag har hört så är det fortfarande de pinnar som sitter i backen som ska gälla då.
Jaja.
Om det finns pinnar, då är det pinnarna som gäller. Där de går ner i backen. Men snören är mest för att liksom, ja, hjälpa spelaren och se kanske från tid. Att ja. Okej, där går det en linje, bla bla bla. Sen vad man väljer att använda sig av, det är inte upp till mig, men jag tycker att grundtanken ska vara hela tiden att det ska inte behöva bli diskussioner om en disk är inbounce eller om den är outbounce.
Mm. Mm. Snören är ju bra för att då slipper man ju liksom att tveka något speciellt mycket.
Mm. Ja, precis.
Så det är ju bra.
Så att det var ju också ett haveri får vi väl säga av dem. Och Eagle gick ut och försökte hantera det lite snyggt och det gjorde han ju ändå. Men han var lite för försiktig i kritiken tyckte jag. Men han den var ju riktad till PDGA helt och hållet.
Ja.
I'm calling you out, sa han ju.
Jag tycker det är förståeligt att han är försiktig i det. I och med, jag tror inte att han vill utmålas som att han gör det här för att han har spelat dåligt.
Nej,
för det var det han hade gjort.
Jag tror
jo, han hade ju spelat dåligt, men det var inte, alltså, det är ju alla förstår, alltså att man tar till det uttalandet gentemot Eagle för att klanka ner på honom. Han var sur för att han hade spelat dåligt, det var OB-linjernas fel. Nej, jag skulle inte vilja säga att det är det. Jag tycker att han är mer professionell än så. Det är sånt som kan hända på våra nivå, tänker jag. Men inte på den nivån de är på, att man använder det som spångbräda. Det där hade nog kommit ändå.
Mm.
Jag hoppas det. Men det jag menar var att jag tror inte att han gjorde det för att han kände så. Men jag tror att han var tillbakadragen och lite mer försiktig för att han inte ville få det att framställa sig som att jag gör det här nu bara för att det har hänt mig. Och jag vill inte åka dit på att jag är ett dickhead bara för att gnälla på att OB-linjerna är otydliga.
Ja,
eller att
nej.
De har lagt till OB-linjer.
Nej, precis.
Nej. Precis.
Det var ju inte bara han det drabbade heller. Det var ju liksom många spelare som...
Ja, gud ja.
Som tappar kast gentemot första rundan då på banan.
Ja, precis. Så det var ju också ett haveri. Om vi rullar vidare lite grann då, så hade vi en till grej som hände under damernas fjärde runda.
Ytterligare ett haveri.
Nej. Fast då var det inte PDGAs haveri. Det här är ju så sjukt viktigt och det här är någonting som jag trycker på när jag träffar nya spelare och spelar med nya spelare. Och även har haft lite instruktioner för dem när man har haft lite kurser och sådär.
Och här kan alla spelare ta till sig.
Ja.
För det här är allas ansvar.
Titta på när samtliga spelare i din grupp kastar. Oavsett nivå.
Ja.
Tack.
Robin Willman, Linus Karlsson, Henke Hagman och så vidare.
I'm Niklas calling Nyman, you out. Tommy Bäcke.
Ja, I'm calling you out så att säga. Nej, men att titta verkligen på när andra, speciellt som i det här fallet, det vi ska komma till, det som hände under VM på fjärde rundan för damerna var att de hade trippelmando där på Mulligans.
Mm.
Typ två flaggstänger eller vad det var. Och sen satt ett band som hängde som med lite mage där mellan topparna på de där stolparna. Och man skulle då passera såklart under bandet och mellan stolparna för att ta sig till korg. Ett hål som var typ 85-87 meter eller något sånt där. Vad som nu hände var att Paige kastade först. Hon hade gjort birdie på hål 9. Eller hon hade slagit sina andra spelare på hål 9 ska vi säga. Eller något hål innan, jag kommer inte ihåg. Och hon kastade först. Och hon kastade, och hennes disk passerade tight över det här bandet. Det vill säga att hon missade mandot. Vi ska säga så här. Det var inte jättelätt att se på reprisen heller. Jag har tittat på det efterhand i realtid för att se det. Och när man tänker på det så ser man att det blir en skugga på bandet.
Mm.
Varpå man då säger att disken passerar ovanför. Och de körde ett par repriser också i livesändningen för att se vad som hände. Så det var inte jättelätt att se vad som hände. Men problemet i hela det här var ju att
de andra hade ju inte sett kastet.
Nej, gruppen tittade inte på när Paige kastade.
Mm. Och Paige var själv osäker, för det ser man i liven. Så fort hon släpper disken, eller så fort liksom disken passerar mandot, så lyfter hon händerna precis som vart gick den där?
Ja.
För att man ser direkt att hon blir själv jätteosäker och liksom vänder sig till de andra. Och så hör man typ Lisa Fekus bara, I don't know, I didn't see. Eller något sånt där.
Precis. Och de hon andra bara, men sa samma sak. Ja. Att jag tittade inte.
Nej. Och då blir det ju såklart liksom rabalder runt det här, för att man vet inte. Men Nej. Den var fruktansvärt högt upp, den kan ha missat. Ifall den gör det så ska ju hon ha en plikt att kasta från anvisad plats.
Mm.
Eller så var den safe, och då kan du inte döma henne med plikt.
Nej. Precis.
Och här, eftersom ingen visste, så fick det ju bli benefit of a doubt mot till spelaren då, till Paige.
Ja.
Så att hon fick ju putta för birdie.
Precis. Och vad som nu har hänt då efterhand, det här är ju på post coverage som det har kommit, förutom det de diskuterade i livesändningen, att de efter ett par repriser kunde säga, jo men den var ju, hon missade mandot. Men man får ju inte använda video till hjälp heller för att kolla det där. Men det som hände då på post coverage Central Coast Disc Golf var att Sarah Hocum sa att det är misplay. Hon har ju missat mandot. Varpå Ian svarar, jo, men problemet var att de såg inte i gruppen vad som hände. Och jag med vetskapen om det, så upplever lite grann att Hocums tonläge förändras lite grann kring det där. Att hon tycker som att, jaha, det här var ju inte bra liksom. Så.
Mm.
Nu får vi väl säga med facit i hand lite, tack och lov att hon missade birdieputten.
Ja, men lite så faktiskt.
Ja, att hon missade den. Den kedjade ut och så sen la hon i den för par. Sådär. Men Paige har ju kommenterat där efterhand och sagt att jag såg verkligen inte, och jag skulle inte ha spelat därifrån om jag var 100% säker. Jag är ingen fuskare.
Nej.
Och det tror jag inte heller att hon är, men det är inte det som är problemet. Problemet är att de inte har tittat när hon har kastat.
Exakt, hon är 25% av de ögon som ska ha sett den disken gå över eller under.
Mm.
De andra gör det inte, så där finns det ingenting som kan liksom skylla på henne under den situationen.
Nej.
Det måste ses på när någon i gruppen kastar. Från alla som går i den gruppen. Det är jätteviktigt.
Ja, precis. Och det jag kan tycka är, de hade gott om spotters på den här tävlingen. Mm. Det här är ju någonstans man skulle kunna tänka att de skulle kunna haft spotters.
Mm.
Inte för att de rent krasst egentligen får säga så mycket.
Fast de får ju döma, alltså de får ju visa röda flagg.
Ja. Men det är fortfarande så är det så att gruppen ska bestämma huruvida det var eller inte var.
Jo.
De får ju bara göra sin egen bedömning. Det är det här som är så intressant, att man tror att spotters på något sätt har någon typ av, vad ska man säga, veto. Makt är ju, eller veto i det här, det har de inte, utan de får ju liksom, de är ju där för speed of play och liksom hjälpa till
hitta disk
och av denna, och liksom, ja men här tyckte jag att den skar. Vi hade en sån grej på SM i fjol när jag var spotter, när Max Redditnig kastade OB på H2 på I20. Och jag tittade liksom, följde disken vart den gick ut någonstans och satte ner en liten flagga där bara för att visa, men här upplevde jag att den gick ut. Men de ändrade det lite grann, för de tyckte från 10 tyckte de att det såg annorlunda ut, och det är det som gäller. Jag är bara där liksom för att, ja men ungefär här någonstans är det ju. Och det hände ju samma sak under finalrundan också på ängarna på H14, så kastade, jag tror det var Josef Berg som kastade igenom mandoträdet uppe högt bland grenarna där. Men det är ju helt omöjligt att säga på vilken sida om mandot har hans disk passerat någonstans.
Mm.
Och gruppen sa, nej men vi kan inte säga, vi kunde inte se från 10 om han har passerat mandot på rätt sida eller inte.
Nej.
Benefit of the player, han fick spela den som att den var inbounds.
Mm.
Så att,
men då har man ju ändå aktivt liksom försökt, men sen bara, men vi kan inte bedöma. Och då är det ju, alltså, då är det ju så. Men det här som hände för Page, det är ju att de inte har tittat.
Ja, ens, de har inte, nej precis, de har inte ens tittat. Nej. Så det är det som är...
de bara, ja men det är Page som sätter väl det här kastet liksom, det är inga konstigheter. Men det gäller alla.
Ja, det gäller alla. Samma sak, fotfel och sådana saker är ju, det är lika viktigt. Man ska alltid titta på sina motspelare eller vad man ska säga.
Mm.
När de kastar. Nog om det, en liten parentes som jag vill försiktigt nämna lite grann här. Elina tycker inte att jag ska såga, men på det här post-coverage så puttar Katrina i alla fall, och hon, ja, hon gör en väldigt loftig putt, en väldig båge på den och missar, varpå Hokum kommenterar det här, att det var ett väldigt konstigt kast. Det jag vill komma till är att jag tycker inte att Hokum ska hålla på och prata om andras puttning för huvud taget.
Nej, och det jag vill komma till är att hon reagerar på att just det kastet är konstigt. För att det är på samma hål som Page har missat mandot nu då, eller de vet inte. Och det har varit en diskussion och det är lite konstig stämning. Cat går upp, ser stressad ut, flyttar iväg den, gör ett jättekonstigt kast. Det är ett konstigt kast.
Ja, det är lite som att hon får någon sorts, att disken fastnar på något vis på fingret så att den liksom följer med upp.
Ja, det,
jag kan erkänna om att det ser lite konstigt ut, men samtidigt var det ett sånt avstånd som var att det hade kunnat vara ett sånt kast att hon lyfte den för att den liksom skulle få glida och trilla i. Det har man sett spelare göra, men just att Hokum kliver in och kommenterar en annans puttning med hennes egen puttteknik, jag säger, leave it.
Och så hör man bara igen, bara, ja, det är nog lite konstig stämning ändå. Så här.
Ja,
försöker precis. Liksom att ta ner den kommentaren lite.
Ja, ja, nu lämnar vi det. Nu går vi på de roligaste grejerna som hände under helgen. Det är ju 3 punkter vi ska raska av nu här i slutet på avsnittet. FPO, hål 18. Vi börjar på damsidan. FPO, hål 18. Take it away.
Alltså Katrinas andra kast, hennes inspel med en F7, det är bland det vackraste jag sett i en sån situation. Hon gör det så bra, och den är tillräckligt inne för att vara safe.
Ja.
För det var inte med mycket.
Är det halva disken ungefär?
Nej. Alltså,
knappt alltså.
OB-linjen var ju typ tre fjärdedelar av diskbredden, och så var det ungefär rimmen som låg innanför och utanför.
Ja.
Och jag tycker att hon spelar ju helt rätt där. Jag hejar ju på Katrina, för er som kanske har missat det. Så jag blir jätteglad när jag ser att den här disken är inbounds, och tänker bara att nu måste ju Page gå för det här. Mm. Jag var stensäker på att nu går hon för det och lägger upp för, och också går för birdien.
Mm.
Icke så Nicke.
Eller nej. Page.
Icke så Page. Nej, hon pitchade fram för att få ett rakt, i hennes värld förmodligen väldigt enkelt inspel. men som hon, ja, det hon gör, alltså hon tappar koncentrationen helt enkelt och gör ett svindåligt inspel som landar OB.
Ja. Hon är alldeles för laddad och nervös. Får släpp på disken och den glider OB.
Alltså förstår ni känslan? Kan ni sätta er in i känslan när hon inser att aj då, den här disken, den lämnar min hand lite för tidigt.
Mm. Klumpen i magen som måste uppstå liksom bara
något så mycket jävligt.
Ja, men sen så är det ju ändå så här att om Paige då hade satt putten därifrån, vilket hon var väldigt nära på att göra, hon tog liksom hårt i bandet på nästa kast som var då för en bogey för henne. Hade Katrina bara missat putten därifrån hon låg, och hon låg ändå på typ, ja men 9 meter då, för det var ju liksom en meter in från OB:et. Säg att hon hade missat den, då hade det varit par bogey, då hade de legat lika och då hade det blivit särspel.
Men jag tvivlar på att Katrina hade satt den putten, den returputten.
Ja, alltså om grejen är, okej, okay, det här blir ju också då att när Paige liksom missar putten från där hon gick OB, då fattar ju hon att nu är det kört. För att Katrina kunde lägga fram och lägga i och vinna. Så pass mycket fick hon liksom, hon vann med ett kast. Men alltså jag satt verkligen och bara, snälla putta och sätt den. Snälla bara putta därifrån och sätt den, som ett statement på allting liksom, att alla som bara säger men Kate kan inte putta, nej, men hon har jobbat på det och hon har blivit så sjukt mycket bättre på det, så att jag ville ju liksom bara att hon skulle gå upp och bara trycka i den som en riktig putt och avsluta med liksom och vinna på. Det hade varit så jäkla häftigt.
Ja, det hade, jag håller med, jag hade också velat se henne göra den putten och
ja. Men sen så förstår jag ju, alltså jag förstår ju att man lägger fram och tappar i när du kan och så. Det är kutym att göra det. Men jag bara hoppades att hon skulle bara putta. Det hade varit så jäkla grymt.
Mm. Ja, det var sjukt häftigt. Jag tycker det häftigaste med det där var inte, alltså det var ju hemskt för Paige och så. Men inspelet är ju så sjukt snabla häftigt. Alltså, är det helt fruktansvärt
Katrinas
magiskt.
Ja.
Verkligen. Jag blir så här bara, hände det här precis? Och så sen då se Paige tappa det. Liksom, det var så här, för jag ville ju se, jag säger det helt öppet, jag står 100% för det. Jag ville se någon annan segrare än Paige. Alltså, ja. Det, där är jag.
Ja, jag sa ju att Kat skulle vinna, så titta inte på mig.
Ja. Men ja, det är som sagt, det var väldigt mycket som hände på sista hålet och det kändes som att det var, vi hade kunnat hålla oss på hål 18 hela kvällen, känns det som.
Mm.
Men på tal om inspel, om vi ska ta det här lite vidare, så ja, ska vi stanna på hål 18 och ta oss över till herrarna några timmar senare.
Alltså, herregud.
Det, alltså det är så sjukt. När man först då ser Paul driver väl först där, tror jag. Smaskar över, missar alla träd och så vidare. Och ligger safe. Inte med mycket, ska tilläggas. Han hade väl typ en meter till godo, eller en halv meter till godo mot OB-linjen, tror jag. Och tänkte bara, ja, okej. Okay. Då tänkte man så här, nu är det kört.
Nu är det klart liksom.
Nu är det liksom klart. Då tänkte jag, ja, men det blir roligt att se avslutningen då. Och så sen ser man Konrads drive träffa träd, landa safe, men på liksom på slänten ner mot den här ån eller floden eller vad det var för någonting,
pölen,
ja, Och bara, jaha, när man vet att Konrad har en ansats om 15 meter ungefär, mm. så vet man att han kan inte springa på vattnet, än om han är väldigt Jesuslik i gestaltningen så kan han inte gå på vatten. Då tänkte man, ja men nu är det klart, 100%.
Mm.
Inga konstigheter. Vi skiter och snackar om Calvin och Kevin Jones just nu. Sen är det då dags för Konrad igen att kasta, för han ligger sämst till. Så han kastade fram så långt han kunde, stillast, eller inte så långt han kunde, men så att han hade i alla fall en vettig lay för sitt tredje kast. Så han gör ju det. Och sen är det Pauls tur att kasta av de två. Och Paul tänker att ja, men nu har han, det är hans tredje kast han ska göra nu. Så att han puttar ju bara fram, alltså lägger fram för ett enklare inspel helt enkelt.
Likt Page.
Likt Page, ja. Och sen då så står Conrad och siktar och så här, funderar och siktar lite till. Och gör sen, jag törs nästan säga 2021s kast. Årets kast 2021.
Det är det sjukaste.
Med en putter. En NV,
inspelad NV. I elektronplast som är gul och blå, ska tilläggas, för den har ersatt Greeny som var liksom Conrads kastputter förr. Och han står på 249 feet har de gått ut med och sagt. Och bara tjoff, pang, boom. Wetty curry.
Ja, det är helt sjukt.
Det är så galet. Alltså jag fattar det inte. Jag hade liksom på livesändningen på min iPad. Jag hade ju somnat i sängen. Jag vaknar av det jublet som blir. Och bara är så här yrvaken och bara, vad fan händer? Jag fattar ingenting. Och så får jag se reprisen och jag bara...
Ja, det är det sjukaste jag har sett alltså.
Man gör inte så. Det händer inte.
Nej, verkligen inte. Det var helt jag började bara garva. Bara, ja, och så sen är det någon så är det ju han.
Ja.
Det är ju Conrad, så mycket rätt person. Ja, det är så rätt person att göra det.
Ja. Med den vinkeln och så skriker publiken bara get in, och så bara smaskar ni varpå. Det här för mig är samtidigt den här sjuka händelsen, så kommer det inspringandes två stycken spotters som jublar och viftar med flaggorna. Det ser helt hysteriskt roligt ut också. Och jag har sett lite poster om det där. We need more spotters like these two. Så här, och publiken går ju fullständigt bananas och bara rusar in på banan liksom, är helt galna. Paul ser ut som en fågelholk och bara, vad händer nu? Kevin och Jones Calvin sätter händerna i huvudet och bara vad händer nu? Och Calvin visar känslor.
Men han ser ut som han har tagit i ett strömstängsel.
Ja, precis. vad händer nu? Liksom. Nej. Helt snabla sinnessjukt. Vad som då sen händer är att Conrad sätter ju sin. Paul spelar fram. Och Conrad var ett kast efter. Så att han går upp och lika med Paul.
Mm.
För Paul spelade ut, han hade typ en 7-8 meters för par, sett i den såklart. Han är ju så grym i cirkeln. Särspel, de går tillbaka till hål 16, där man kastar ner mot vatten, ett ö-hål, som Conrad har aceat under helgen och legat typ snudd på bullseye alla gånger.
Mm.
Och han kastar den där snabla envin där igen. Och nej, på.
Nej.
Kastar inte den där?
Det är en entropy han kastar där. En, alltså det är typ, om man ska säga, MVP's zone. Alltså det är en överstabil approach disk.
Ja, liksom. Precis. Ja. Okej, förlåt mig.
Mm.
Lite dåligt inläst på Conrads väg, ska jag säga. Men i alla fall, han skickar på den. Det ser ut som att han kan kasta den så hårt han bara kan. Det är precis lagom för att liksom nå fram.
På en sjuk hyzer ändå. Alltså han går ju brett runt trädet och allting liksom.
Ja. Precis. Ja. Där han lägger sig typ 4 meter från korg. Och det är han som liksom får börja kasta dessutom.
Mm.
Och sen Paul har ju också parkerat det håret under veckan.
Mm.
Och så. Men han kastar spetsigt. Jag vet inte vad han kastar för någonting. En röd disk var i alla fall.
Skulle gissa på en raptor eller något?
Ja, kanske. Jag låter det vara sagt. Men han får ju, lik Kevin Jones fick några minuter innan, en väldigt konstig skip. Disken ställer sig upp och rullar i vattnet. Mm. Så att han måste kasta från drop zone. Kastar från drop zone, missar den. Konrad smaskar i sin 4 meters putt. Mm. Världsmästare. The rest is history.
Ja, det är häftigt. Jag får gåshud bara alltså när jag hör dig berätta, Niklas. För det tar mig som tillbaka till upplevelsen. Av
alltså, det är helt, helt sjukt. Och ja. Jag tror att Paul blev lite tagen av det som hände på hål 18.
Grejen är att Paul har ju varit med. Nu ska jag göra en TED här i Nick and Matt Show. och där så pratar de om det här. Det som hände liksom för Paul. Hans reaktion. Och när Conrad sätter inspelet på 18. Då får ju han övertaget helt plötsligt. Det blir liksom Conrads game. Mm. Och publiken är på hans sida. Alla är helt galna. Paul står mitt i fairway och bara, ursäkta, men jag ska göra mitt inspel nu. Kan jag få göra det? Eller vad? Och sen någonting som han säger, som jag väl till viss del kan hålla med honom om. Det är lite tråkigt att ha ett särspelshål på ett öhål. Som första. Ja. Det är så mycket 50-50. Alltså, det är klart att de ska sätta kastet. Men hans kommentar var väl lite liksom att ja, man hade väl inte velat börja på 16. Alltså man hade kunnat gå 17, 18, 16 till exempel. Om man vill ha med det som särspelshål.
Ja, jag kan hålla med till viss del. Men det är ett VM.
Jag köper det inte för 5 öre.
Nej.
Jag tycker på ett VM så tycker jag att då får det vara en snudd på hur svårt som helst nästan.
Men sen också då, i och med att Conrad liksom hade momentum där och då. Han hade publiken, han hade liksom känslan, han var hypad och det var liksom, han skulle kasta först. Och alltså det kastet, han kan inte ha missat med många centimeter från vart han har legat hela. Liksom alla runder, alla uppvärmningsrunder, allting liksom. Det var så alltså fokuserat det kastet han gjorde.
Ja. Förutom acet så ska jag nog säga att han har legat inom en cirkel på 3 meter.
Ja, men typ. Mm. Och sen då Paul, som någonting han säger är liksom att tit på 16 ligger mattan åt fel håll. För att luggen ligger liksom mot korg. Vilket gör att det skapar typ så här rädsla för att halka. Och det var väldigt, alltså han hade ju liksom lite spelet emot sig, eller man ska säga, i och med att det var fördel Conrad på känsla och stämning och allting. Han krämmar på lite för mycket på sitt kast och får en tråkig skip och går OB.
Mm.
Och det blir ju liksom lite redan där att luften var ur honom redan på 18. Efter det kastet, för att han känner att jaha, vad var det här nu då? Så här skulle det inte gå till.
Nej. Ja.
Alltså, det här VM:et gav mig så mycket, mycket mer än vad jag någonsin hade kunnat drömma om innan. Jag var verkligen jättetaggad inför att följa de här 10 rundorna som vi faktiskt skulle få bjudas på.
Mm.
Men nej, det är långt över min förväntan, hela VM:et. Allt som hände runt omkring, men speciellt det som hände på fairway och på green sista dagen.
Mm.
Jag har en önskan inför kommande VM. Det är att spela med Europa någon gång. Och sen även att de spelar mer på östra sidan av United States.
Mm.
Och Amerika.
Jag måste ändå säga, oj vad skönt det var att tjejerna fick spela först för en gångs skull.
Ja, men tänk dig så här. De hade kunnat gå ut klockan 4 på eftermiddagen. Eller klockan 3. Mm. Här.
Mm.
Sjukt nice det hade varit.
Mm. Det hade varit lite tidigt för dem då.
Top-notch.
Ja. Jo, men och sen också speciellt efter den här Kalifornia-svängen liksom, när de har gått ut, ja, men första kortet går ut vid typ 22:45. Ja, men kul.
Mm.
Då vet man ju att damerna spelar någon gång vid 6 på morgonen.
Ja.
Nej, men alltså det blir ju så här orimligt ändå.
Ja.
Däremot så tycker jag att sändningen var väldigt bra, om vi ändå ska vara kvar vid den en stund. Det jag uppskattade med den är faktiskt att de gjorde 2 sändningar. Dåligt med det var att det var för lång paus mellan sändningarna, det tycker jag. Men ändå väldigt kul att, för det var så lätt att hänga med då, för då var det så här, okej, men jag vill kolla på tjejerna nu. Ja, men då är det liksom live women nu i så här efterhand.
Mm.
Och istället för att behöva liksom leta och skubba igenom och hej och hå, så hade de en egen sen för herrarna också. Så att du vet du så här att okej, det här är damerna, det här är herrarna.
Mm.
Enkelt och klart.
Instämmer. Jag tycker det uppskattade så av mig också.
Mm.
Mm.
För annars så blir det så här liksom dagen efter, ifall du har somnat någonstans i liven, vilket händer. Då vill man ju ändå på något sätt dagen efter spola tillbaka i liven för att se färdigt liksom själva sändningen. Men då är man så här, ha, och vart var jag nu då?
Mm.
Det är så svårt att hänga med, för man bara säger, okej, men jag har sett herrarna spela hål 10 typ. Ja, okej, det är en sån här liten del av liksom hela sändningen.
Ja.
Mm.
Ja, men jag tycker att det var det kring VM. Det var ju sjukt häftigt det var för att uppleva i alla fall.
Ett VM att minnas.
Mm.
Lite roligt också. Eftersom Paul och Paige nu var regerande, eller vad vi ska kalla det, för 2 år. Alltså det var ju både 2019 när de tog titeln, men sen också över då 2020, eftersom vi inte hade något VM då. Så att jag insåg idag att det är ju därför de 2 har stått på PDGAs hemsida.
De gjorde väl en uppdatering om det också, tror jag. Att
de bytte bakgrunden. Idag. Och jag bara så här, ja, styrs det av VM, tyckte jag.
Nej, men...
Jag hade noll koll.
Ja.
Jag tyckte också att det var väldigt konstigt att Paige hade fortfarande sina Dynamic-kläder på sig. Men det var ju för att hon spelade för dem 2019. Så att, ja.
Det kan de få, Dynamic, tycker jag.
Mm, eller hur?
Precis.
Nej, hörni, nu ska vi stänga igen den här butiken, för nu är det fotbolls-EM på TV.
Jajamän!
Det ska vi. Stort tack, hörni. Det var otroligt intressant att få prata ner det här VM:et tillsammans med er. Tack till alla er som lyssnar och tar er igenom våra avsnitt. Det är fantastiskt roligt att se att det fortfarande är många som klickar sig in och strömmar våra avsnitt som vi ger er varje vecka. Vi vill också tacka våra patrons som gör ett fantastiskt jobb med att stötta oss varje månad. Ni är guld värda. Tack Emil Lennartsson och Marcus Linder för vignetter, grafik och jinglar. Och till nästa vecka, hörni. Nej, till på fredag. På fredag, då får vi besök av Åke.
Fin avsnitt!
Det blir ett trevligt avsnitt.
Det blir ju lite repetition då. Alltså det blir lite Worlds, det blir lite Worlds Master som Åke ska på. Och vi kommer snacka lite Master och Junior SM. Så tuna in på fredag.
Sen får vi också reda på varför han målar snoppar på sina diskar.
Ja, precis. Stay vad tuned. Är det om?
Hörrni, vi kastar inte kedja ut.
Puss. Det gör vi.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.